Käre far i himlen, vi tackar dig för att du är här. Vi välkomnar dig till den här platsen och vi tackar dig för att du vill göra Jesus synlig för oss ikväll. Han som är den viktigaste huvudpersonen av alla. Det är det Jesus som vi vill ära, tillbe, välkomna på ett alldeles särskilt sätt. In i våra liv, in i våra hjärtan. Vi tackar dig far för det ord som vi får läsa här. Låt det bli till nytta, glädje, uppbyggelse i våra liv, Herre. Vi tackar dig för vad du vill göra ibland oss ikväll. Vi lägger den här kvällen i din hand och vi välkomnar dig att göra det du vill. Helige Ande, kom, öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen för att ta emot dig. Så att vi kan lära känna dig ännu mer, så att du får bli ännu mer verklig i våra liv. Därför det är inte intressant vad vi har för teori om dig. Vi vill ha en relation med dig. Jesus Kristus, tack för vad du vill göra. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag vet inte hur många av er som har sett en underbar tavla någon gång. Jag tror att vi har gjort det allesamman. Vi ser en tavla och så ser vi liksom ett djup i den här tavlan. En tavla som betyder någonting. Får en helt ny värld på något sätt att öppnas. Har vi sett sådana tavlor någon gång? Ja, underbart. Jo, men så är det ju. Jag vet ju, vi är ju lite försiktiga. Jag vill läsa ifrån Johannes och jag hoppas på ett sätt, Johannes 15, så hoppas jag på något sätt att vi kan måla den där Jesus på något sätt så att du får en ny liksom syn, en vision av vem han är och vad han vill göra i våra liv. Därför att det är så ofta som vi får en tro på Jesus i våra huvuden, i våra sinnen. Men jag tänker att Jesus vill bli mycket mer än så. Han vill bygga en relation med dig. Han är inte intresserad av att vi bygger upp någon sorts föreställning och fina liksom meningar och fina tankar. Det kan vara gott nog, men han vill någonting mer med våra liv. Han vill ha med ditt vardagsliv att göra. Han vill ha med dig att göra. Han vill bli på riktigt i våra liv. Och jag hoppas på något sätt att vi kan försöka få det där för våra ögon ikväll. Och därför så vill jag läsa här nu då ifrån Johannes evangelium, det 15 kapitlet. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här kristendomens enkla och svåra, att förbli i Kristus, att få en relation med Kristus, det är det mest enkla och elementära av alla saker i världen, samtidigt som det är någonting av det allra, allra svåraste. Det är det enklaste i den bemärkelsen att egentligen så kan inte du och jag göra någonting, för Jesus har redan gjort allt. Det är det enkla genom att bara säga: Jesus, jag vill ha med dig att göra. Jag älskar dig. Jag vill att du förlåter min synd. Jag vill bli ett Guds barn. Jag vill ha med dig, Gud, att göra, därför att jag tror att du har dött för hela den här världen och vill ha med alla människor att göra. Det börjar ju där. Vi måste ju förstå att det är enkelt. Men det är ändå det svåraste, därför att det är någonting som jag måste, så att säga, förhålla mig till och säga ja till och bejaka och ta emot. Ibland så när vi tar emot Jesus och börjar vandra tillsammans med honom, så är det så lätt att vi tenderar nästan omgående och gå över till en livsstil. Och det är bra. Jag tror att när du och jag möter Herren så förändras vår livsstil. Det tror jag att den gör. Men ibland så känner jag så här att vi försöker få människor nästan att få komma in i den här livsstilen innan de möter Gud. Och då blir det fel. Därför vi kan inte göra om människors inre. Vi kan inte, så att säga, vrida om människors tankar och människors sätt att vara och leva innan de har gjort det där mötet med den Gud som kan och vill förvandla och förändra. Därför att det är Guds sak. Det står i Guds ord så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det andra komma. Det andra ska tillfalla sen. Det står dessutom det att döp dem. När Jesus säger gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar, så säger han: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och sen lär dem. Men vi har ibland vänt på alltihopa. Vi ska lära folk att leva efter det och bli liksom in i vår lilla ram. Så här ska man minsann vara för att vara en riktig kristen. Och var står det någonstans? Vad Gud vill i första hand, det är att hitta en relation med dig där han kan säga: du, jag älskar dig. Jag vill ha med dig att göra. Vill du ha med mig att göra? Och så finner Gud en människa, och man finner en relation som blir varm och god och välsignad och härlig. Och då får ju det konsekvenser i mitt liv där jag inte vill fortsätta att leva som jag levde förut. Men det måste ju börja i rätt ände. Eller hur? Så att förbli i Gud, det handlar inte om i första hand att förbli i en religiös ram. Må Herren hjälpa oss att spränga ramar. Därför att Gud vill inte göra folk till EFK-are, pingstvänner, livets odare eller vad vi än kallar oss. Utan Gud vill kalla lärjungar. Nämligen människor som känner Kristus och som älskar honom. Det är det som är det viktiga. Sen blir nästa steg att man hittar en församlingsgemenskap. Och man hittar ett sätt att vara och leva. Och en livsstil som behagar Herren. Men det är steg två. Börja inte med fel ände, för då kommer du att ge upp. Därför du kommer aldrig att klara det. Men däremot så kan du klara och finna en relation med en levande Gud som har skapat den här världen och som älskar dig för den du är. Det är jätteviktigt, tror jag, att du och jag förstår att det är så. Så det är enkelt och det är svårt samtidigt, men allt finns i honom. Vad betyder det här då? Ja, men när vi har gjort det här mötet, fått den här relationen där Jesus kallar dig för sin vän. För det var ju det som stod här i den här texten. Du är min vän nu. Du är min vän. Vi är vänner, du och jag. Men vi har kommit dit än att Jesus inte bara kallar oss för tjänare längre. Vi är inte liksom hans arbetare på det sättet, utan vi är hans vänner. Och alltså smaka på ordet vän. Hur många vänner har vi? Riktigt nära goda vänner. Som pastor, jag vet inte om Arne säger det, men som pastor så känner jag ibland att man odlar inte så där jättemånga riktigt djupa vänskapsrelationer, för rätt vad det är så flyttar man. Utan man får vänner, absolut. Och det finns människor som man kan dela mycket med och som man kan gråta med och be tillsammans med. Ja, absolut. Men just den här riktigt, riktigt djupa vänskapsrelationen kanske man många gånger saknar. Man bygger inte upp dem riktigt. Därför man vet inte riktigt hur länge man stannar på varje plats. Och det som Facebook håller på med och kallar det för vänner, det är ju bara, det är ju väldigt ytligt. Eller hur? Om man har liksom 7000 vänner och så är det 3 av dem man känner ordentligt. Hur som helst. Nästa steg i våra liv, det betyder en lydnad ändå för Guds vilja. Om vi älskar honom så håller vi hans bud. Och hur kan vi hålla hans bud? Är det någon av oss som bara kan räcka upp handen och säga, ja, men jag håller hans bud varenda dag, året runt, utan problem? Nej, det var precis det jag anade. Inte ens jag kan det. Därför att vi är människor och då måste vi be om den där ödmjukheten när vi säger, Jesus, jag kommer inte att fixa att leva det här rättfärdiga livet alla dagar om året. Men jag har en längtan och en önskan att det ska bli bättre och bättre. Jag vill ha en kärlek till dig i första hand. Och är det någon man älskar så kan man också stå ut med, det står väl ungefär så i alla fall, att stå ut med en myckenhet av synd. Alltså det kan man göra utifrån en kärlek. Man kan göra det utifrån att jag har fattat ett tycke för någon. Och då spelar det ju ingen roll att det blir lite fel ibland. Den som vi gifte oss med, oftast är det ju bara en, tack och lov, och det räcker ju långt. Men när man är gift så upplever jag älskar Liv. Jag älskar min fru. Jag kan göra allt för henne. Och ändå så vet hon om någon att det finns i den här personen som står och talar till dig ikväll fel och brister. Men kärleken finns där ändå. Och kärleken från mig till henne finns också där. Fast jag vet att också hon har en del saker som man bara blir förvånad över ibland. Du kanske inte har upplevt något med din fru. Men jag har sett dem hos min. Men jag älskar henne. Jag älskar henne. Och därför så kan jag så att säga, stå ut med det där. Och saker arbetar vi med. Och saker har blivit bättre under de här 22 åren eller vad det nu är vi har varit gifta. Och så händer saker hela tiden och man får ta nya steg mot varandra. Och ibland så måste man faktiskt också säga, Liv, förlåt mig. Nu blev det dumt. Nu sårade jag dig, det var inte min mening. Men det blev så och jag vill be om förlåtelse. Och så får vi krama om varann och så får kärleken på nytt igen förnyas i våra liv. Och relationen utifrån den här kärleken står ut med det som blir tokigt. Och jag skulle vilja måla Jesus för dig där du känner en sån kärlek till honom. Där du känner, det är inte, alltså världen går inte under om du gör något fel ibland. Men problemet är att vi ibland antingen grottar ner oss i vår problematik och säger, och så gör vi någon sorts teologi av det och säger, ja men vi kan säkert leva på det här, så det är inte så farligt. Eller det finns de som minsann är värre än vad jag är. Därför att vi ser att det finns andra människor som hycklar mycket mer än vad jag gör. Och därför är jag minsann en rätt så skaplig ändå, bra människa på det sättet. Och så bygger jag upp någon sorts tro på att ja, men sättet jag lever på är nog ändå rätt. Det blir nog bra till slut på något sätt. Eller det andra diket där jag liksom gräver ner mig själv och säger, det här är ju fruktansvärt, allt jag gör blir fel, allt jag säger blir fel, hela min varelse är bara fel. Och jag skulle önska att jag kunde måla Jesus på det där sättet där du får se, ja men jag är en människa som Jesus faktiskt enligt den här texten vill kalla för sin vän. Han vill ha en vänskap med mig trots att det ibland kan bli lite fel. Trots att det ibland händer saker som jag inte tänkte från början men som bara blev. Vi misslyckas, vi kan bli besvikna. Och då kanske Gud lär oss någonting i det. Därför, visst är det väl bra om vi kan lära oss av våra misstag? Är det någon som har lärt sig av sitt misstag någon gång? Ja, alltså det där vi gjorde lärde oss någonting. Och jag tänker när Gud får tag på oss så kanske det är just det. När vi gör det där misstaget så lär vi oss att ja, men det här vart inte bra. Nu gör vi så här istället. Och så har vi lärt oss någonting och genom det vuxit och tagit ett steg närmare den Gud som faktiskt älskar mig för den jag är. Gud har den synen på sina barn att han vill ha en vänskap med oss. Och han vill hjälpa oss. Vi lär oss vara beroende av honom. Och då måste vi också vara öppna för det som Gud vill ge till oss. Det står ju det. Om vi håller hans bud så kan vi be om vad som helst. Och han ska ge det till oss. Alltså när du får den här kärleken till Jesus och ditt liv förändras och förvandlas. Och du blir ett Guds barn. Så finns det ju saker i våra liv som vi kan önska, vi kan be till honom och han kan svara utifrån att han har en kärlek till oss och han vill älska oss. Jag skulle vilja säga någonting till sist också då. Ja, jag vet inte om det blir till sist men vi anar. Att leva ett liv i kärlek. Jag tror att vi är rena en gång för alla. Har vi valt att tro på Jesus? Har vi döpts till Kristus som vi har här om en knapp vecka? En dopförrättning där vi döper folk till Kristus. Vi döper dem inte till Philadelphia Älgarås. Det är fullständigt ointressant. Även att det är jättehärligt att de vill vara med här. Eller hur? Ja. Starka grejer här. Men vi döper folk till Kristus. Människor som vill välja och gå tillsammans med Jesus i sina liv. Det är det som är det viktiga. Det är det som är det viktiga. Det är det vi måste trycka på. Det är det vi måste berätta. Det är det vi måste få fram i alla våra predikningar, alla våra möten. Vi vill inte att människor ska bli fyrkantiga i någon sorts ram. Utan vi vill att man ska möta Jesus Kristus. Det är det som är det viktiga. När vi gör det så blir det också ett liv i kärlek. Vi har dött med Kristus till det nya livet i kärlek. När andens frukt växer fram så skulle man kunna säga att Jesus återproduceras i mitt liv. Alltså vi återspeglar honom i den här världen. Vi återspeglar Jesus. Sådan Jesus var, sådana är vi i den här världen. Hur var Jesus? Ja, men han fokuserade på fadern. Han fokuserade på kärleken till sin nästa. Det var det som var det viktiga och det är det som är ditt och mitt viktiga. Min mormor, när hon levde, så hade hon i sin bokhylla, i en hylla där, så hade hon ett fruktfat. Och i det fruktfatet så hade hon konstgjorda frukter. Jag tror det var en 3 bananer eller något och så var det några apelsiner och så var det någon grunka till. Grunka kanske inte en frukt, men i alla fall. Man hade lite olika frukter där. Och när vi barnbarn kom på besök till mormor så brukade vi leka med det där. Det var fantastiskt fint, de var så naturtrogna på något sätt. Men det var bara plast. Alltså de frukterna var inte till någon glädje överhuvudtaget egentligen. De var vackra att titta på. Men då, det blev liksom inget, det blev inget, det var ingen som producerade det där goda och det där härliga i livet. Utan det var bara plast. Och ibland så tänker jag så här, när du och jag försöker ibland att göra en kristen tro eller ett kristet liv till bara en livsstil. Där vi försöker forma in människor i min lilla fyrkant. Så här ska man vara för att vara en sann pingst. Jag menar sann kristen. Så ska man vara innanför liksom den här ramen. Och går du utanför det så är du inte, då är du inte tillräckligt kristen. Eller då är du mindre andlig. Var du fått sådana dumheter ifrån? Alltså vi behöver spränga de här gränserna idag tror jag. Där Gud kan röra vid människor där de är. Och där det blir en utveckling hela livet. För ingen av oss är färdig. Margareta som har gått med Herren snart 100 år eller på så men 70 i alla fall, eller vad är det? Ja, runt 70 år. Hon är inte färdig. Hon har fortfarande en vandring, fortfarande saker att uppleva tillsammans med Gud. Och det är så viktigt tänker jag, för om du och jag bara försöker forma människor in i den här lilla ramen, då gör vi människor till plastfrukter. Alltså den frukt vi bär blir bara en plastfrukt som ligger förvisso rätt så fint i ett fruktfat, men den är ju inte till någon nytta alls. Och när Jesus talar om att förbli i honom och bära frukt så tänker jag i alla fall att det är en god frukt. Och hur ser den goda frukten ut? Ja men det är ju när människor får ta ett steg till Gud. Ett steg närmare Herren. Ibland så kan det vara så att vissa människor, de är ju så fantastiskt spontana och inte impulsiva och så vidare. Så deras steg till Gud, det är liksom flera meter. De kommer närmare Gud bara sådär. Medan andra människor faktiskt måste få lite tid på sig. Och Gud har mycket mer tid än vad du har. Gud har mycket, mycket mer tid än vad vi har. Och jag tänker, låt oss förkunna ett evangelium där människor sakta också kan få ta steg in i Guds rike. Där vänskapen med Herren får mogna fram. Därför det finns ju inget fruktträd i den här jorden, så vitt jag vet, som bär frukt. Hösten kommer så plopp och sen så hänger ett äpple där. Det börjar långt tidigare än så. Det börjar med att någon har redan beskärt trädet, någon har gjort det i ordning alltihopa där. Och så kommer de här, först kommer väl blommor va, eller hur? Och sen kommer sån här, vad heter det, kart. Ja, jag har läst på lite här. Och sen kommer massa andra grejer. Och sen till slut så kommer frukten. Den goda frukten, den kommer ju efter ett tag. Det finns ju inget fruktträd som bara klickar till och så finns det där. Det är en process och det måste väl få vara en process i människors liv också. Du och jag vill ibland att den där processen ska gå så vansinnigt fort. Och då tänker jag, då blir det lite grann av den här sådden som sås vid vägkanten. Det kan komma in i människors hjärtan. Det kan komma in där och det kan gro lite grann och det kan puffa upp något. Och man möter, åh Jesus han var härlig och Margareta sjöng bra och Janne och si och så. Och så kommer man in i församlingen och så kommer en storm. Och så är man inte förankrad därför att det gick för fort. Därför att man inte blev liksom, man blev egentligen inte förankrad i vare sig ordet eller Gud. Man blev inte vän med Jesus i första hand. Utan man kom bara in i en kristen ram. Så här ska man vara för att vara en god Philadelphia, eller vad det nu heter. Och så blir man något och så formas man till någonting i sitt liv. Men Gud är inte intresserad av det. Gud är intresserad av att forma vänner. Gud är intresserad av att forma lärjungar. Och det är det som vi måste börja tala och predika. Och vad innebär ett lärjungskap? Det innebär att leva i kärlek. Där vi har förtroende för varandra, där vi älskar varandra, där vi vill hjälpa varandra att ta de här små stegen, eller för den delen stora steg ibland. Det kan ju vara så också. Men att vi är öppna för vad Gud vill göra i våra liv. Gud älskar dig för den du är. Han vill bli din vän. Han vill inte bara se dig som en tjänare. Han vill inte bara se dig som en slav. Han vill inte bara se dig som någon sorts massproducerad liksom lärjunge snubbe. Utan han vill se dig som sin vän. Som han kan älska, som han kan hjälpa, som han kan stötta och som kan få dig att växa i den takt som är för just dig. Därför att du är unik. Därför det finns ingen annan som du. Det finns ingen annan som jag heller. Och det är man ju tacksam för. Det finns ingen annan som du heller. Du är unik. Du är älskad för den du är. Ta ett steg i rätt riktning. Bli hans lärjunge. Börja vandra tillsammans med honom. För mig är det ointressant vad du sen tillhör. Det vore underbart om du ville tillhöra den här församlingen. Det vore så ljuvligt att se den här församlingen växa i medlemsantal. Men det är inte intressant. Det som är intressant är om man har sitt namn skrivet i livets bok. Det är om man har blivit en Jesu lärjunge, en Jesu vän. Som älskar honom och som är älskad tillbaka. Det är det som är det allra, allra, allra viktigaste. Därför då kommer livsstilen att förändras. Då kommer allting att lösas med automatik. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska du få det andra. Ordspråksboken 21 och 21 säger till sist. Nu är det till sist. Ordspråksboken 21 och 21 säger ungefär så här. Sträva efter rättfärdighet. Och frid, så ska du få liv. Visst är det bra? Sträva efter Gud. Längta efter honom. Bli en vän med honom. Då får du livet. Livet som är värt att leva. Det liv som Johannes 10:10 säger är ett liv i överflöd. Amen.